Här börjar Fullträffar av Jeffrey Archer, översatt av Staffan André. Inläst av Johan Svensson för Saga. Dedikation till Robin och Carolyn. 10 av dessa noveller bygger på verkliga händelser som jag dock använt med stor frihet. En är helt och hållet en produkt av min fantasi. Lunchen är inspirerad av W. Somerset Maugham. Jeffrey Archer. Den kinesiska statyetten. Den kinesiska statyetten var det nummer som närmast skulle gå under klubban. Nummer 103 väckte detta diskreta mummel som alltid föregår försäljningen av ett mästerverk. Medhjälparen höll upp den eleganta elfenbenspjäsen att beundras medan auktionsförrättaren såg sig omkring i rummet för att försäkra sig om att han visste var de som menade allvar med sin budgivning satt. Jag studerade min katalog och läste den detaljerade beskrivningen av statyetten och det man kände till om dess historia. Den hade förvärvats i Halichuan 1871 och var med Sotheby's svävande beskrivning i en gentlemans ägo, varmed vanligtvis menades att någon medlem av aristokratin inte ville avslöja att han var tvungen att sälja en pjäs av sitt arvegods. Jag undrade om det var fallet vid det här tillfället och beslöt mig för att göra en del efterforskningar för att få reda på hur den kinesiska statyetten hade hittat vägen till auktionskammaren denna torsdagsmorgon mer än 100 år senare. Nummer 103, förkunnade utroparen, vad får jag för bud på detta magnifika prov på... Sir Alexander Heathcote var, förutom att han var en gentleman, en mycket punktlig man. Han var exakt 196 cm lång, steg punktligt upp klockan 7 varje morgon, slog sig ned vid sidan av sin hustru vid frukostbordet för att äta ett ägg, kokat i exakt 4 minuter och 2 skivor rostat bröd med en sked Cooper's marmelad och dricka en kopp kinesiskt te. Han tog sedan en hyrdroska från sitt hem vid Cardigan Gardens, punktligt 20 minuter över 8 för att anlända till utrikesdepartementet punktligt 1 minut i 9, varpå han återvände hem exakt när klockan slog 6. Sir Alexander hade varit punktlig allt sedan barnsben som anstår sonen till en general, men till skillnad från sin far valde han att tjäna hennes majestät som diplomat, ett värv som även det kräver punktlighet. Han steg i graderna från delat skrivbord på utrikesdepartementet i Whitehall till tredje ambassadsekreterare i Calcutta, till andra sekreterare i Wien, till första sekreterare i Rom, till ambassadråd i Washington och slutligen till ambassadör i Peking. Han blev stormförtjust när Mr. Gladstone erbjöd honom posten som representant för sitt land i Kina eftersom han under avsevärd tid hade ägnat ett mer än amatörmässigt intresse åt Ming-dynastins konst. Detta krön på hans lysande karriär skulle ge honom möjlighet till det som han dittills betraktat som något ouppnåeligt, att i deras rätta miljö studera några av de stora skulpturer, målningar och teckningar som han dessförinnan endast kunnat beundra i böcker. När Sir Alexander anlände till Peking efter en resa till lands och sjöss som tog honom nära 2 månader avlämnade han sina kreditbrev till kejsarinnan Tzu Si och ett privat brev till henne från drottning Victoria. Kejsarinnan mottog den nya ambassadören i kejserliga palatsets tronsal från topp till tå klädd i vitt och guld. Hon läste brevet från det brittiska majestätet medan Sir Alexander stod i givakt. Hennes kejserliga höghet avslöjade ingenting om dess innehåll för den nya ambassadören utan önskade honom endast framgång i hans tjänst. Så höjde hon en aning.